Johannes 7 från vers 40 och framåt. Några i hopen som hörde detta sa: Jesus måste vara profeten. Och några sa: han är Messias. Men andra sa: inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias skulle vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde? Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna: varför har ni inte tagit hit honom? De svarade: aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem: har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad. Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sa: inte dömer väl vår lag någon utan att man först hört honom och tagit reda på vad han gör? De svarade: är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen.
Temat för texterna idag är det levande ordet. Och vi har hört två av texterna redan, så jag ska inte upprepa dem idag. Men evangelierna utmanar oss till nytänkande. Den här texten från Johannes evangeliet brukar man ofta kalla för det som faktiskt står i den också: kan någonting gott komma från Galileen? Som en sorts underrubrik till det som de skriftlärda säger om Jesus. Och det är väl lite grann av det som predikan kommer att handla om idag. Inte om Galileen specifikt, men nästan. Texterna efter 13 dagen handlar ofta om situationer där Jesus är i konflikt med fariseerna eller med gängse fördomar eller förhållanden som man kan fundera över. Och de är rätt så provokativa, och Jesus var ju provocerande då och han är det fortfarande i det som vi läser. Framförallt var han ju ständig konflikt med fariseerna och de skriftlärda. Det kan man ju undra om varför. Vad har vi för lärdomar att dra utifrån det i vår politiska korrekthetstid? Och det är fortfarande väldigt intressant och aktuellt att läsa. Jag tänkte vi skulle göra en liten tillbakablick, inte för att ni måste bläddra i psalmbokens textdelar just nu, utan ni får helt enkelt lita på att jag har citerat ungefär rätt i alla fall. Några texter, några söndagar bakåt i tiden. Förra söndagen så slutar ju evangelietexten med ett lite konstigt uttalande: ni är bara, eller vi är bara odugliga tjänare, står det där. Det kan man ju studsa till inför. Jag ska inte lägga ut texten om förra söndagens predikan, men bara detta provokativa uttalande: vi är bara odugliga tjänare. Och vi sjunger ju i och för sig en gammal bibelkör från 70-80-talet: du vet väl om att du är värdelös. Sjunger vi ju inte egentligen, men det är ju lätt att läsa fel också. För två söndagar sedan så handlade evangelietexten om att vi inte ska hindra Guds verk även om den som utför det inte hör till våran skara. Konkret handlade det om att människor, lite folk från gatan, gjorde underverk i Jesu namn. Och lärjungarna blev förfärade över att nej, men kan de göra det? Vi måste ju stoppa dem. De får inte göra så. De får inte göra gott utan att vi kan kontrollera det. Det är också provocerande. Vem är lärjungarna att sätta stopp för Guds verk? Eller vem är du och jag att kritisera någon annan som utför Guds gärningar? För tre söndagar sedan, så, eller fyra blir det egentligen, så får den sjuke vid dammen den konstiga frågan av Jesus: finns det någon läkare här idag? Jo, det gör det. Och det är klart, en läkare, oavsett om det är på kirurgen eller vårdcentralen, så frågar de ju kanske, ja, men vill du inte bli frisk, om man då har föreslagit en åtgärd som skulle hjälpa vederbörande? Och då får man ju självklart svaret, ja, men visst vill jag det. Här ställde Jesus den här frågan till den här lame mannen, som genast kom med lite administrativa förklaringar till varför det inte hände någonting. Jo, det var ett andra trängde sig före i kön och han aldrig ner i vattnet i tid. Vill du bli frisk? Kan ju vara en provocerande fråga i vissa sammanhang. Och för ytterligare en söndag till sedan så var det Jesus möte med kvinnan vid Sykars brunn, som ju också var lite offside, kan man väl säga i alla fall. Då handlade det om kvinnosynen. Jesus som en god jude skulle inte prata med en kvinna, framförallt en syrisk kvinna. Och hon, enligt lärjungarna, kunde ju inte vara kanalen för den strömning av människor som kom till brunnen för att Jesus var där. Sådana här berättelser finns det rätt så många av i våra evangelietexter, där Jesus bryter normerna och gränserna för hur de skulle, eller ja, provocerade lärjungarna och sin omgivning då på den tiden. Och det kan ju också vara likadant för oss idag, att vi blir provocerade av det väldigt radikala evangeliet som vi läser om. Och så dagens text då, där Jesu trovärdighet granskades av fariseerna och de skriftlärda. Och de var ju helt överens. Nej, profeter kan inte komma från Galileen. För Jesus, enligt dem, så var Jesus ju född i Nasaret. Men de var nog lite slarviga i sin släktforskning, verkade som i alla fall. Men om vi vänder de här funderingarna kring Jesu trovärdighet och person in mot oss själva. Inte så att vi måste ifrågasätta Jesus, det är inte det. Men vi kanske behöver ifrågasätta våra fördomar, våra förutfattade meningar. Så kanske vi också upptäcker att vi inte är så olika fariseerna vi heller. Och det kan ju vara provocerande att tvingas tänka det. För det är ju ett rätt så exkluderande sätt att tänka. Ja, men de kan ju inte vara komma i fråga nu, eller kan någonting gott komma från Rinkeby, eller varför inte Södertälje då? Och det är ju bara ett mycket enkelt och schematiskt sätt att försöka sätta fingret på dina och mina fördomar mot andra människor och mot företeelser runt omkring oss som vi av rädsla håller ifrån oss, eller som vi håller ifrån oss därför att ja, men vi är med i den här församlingen, vi är med i det här gänget och vi förväntas inte tycka si eller så om den och den eller de och de företeelserna. Men tänk om vi med det också begränsar Guds verk ibland oss. Inte bara här i församlingen utan här i Bromma eller där vi bor överhuvudtaget. Genom vårt trångsynta sätt att se på tillvaron. Det som vi behöver ta till oss och som är utmaningen i den här texten och kanske kopplat till de andra texterna i trettondagstiden, det är att ha förtroende för Guds levande ord. Guds ord verkar även om inte jag kan kontrollera det, även om det inte sker enligt mina mallar eller former som jag tycker om. Öppenhet för det levande Guds ordet, det är vår utmaning också nu inför vårt årsmöte som vi ska ha här. Vi ber om Guds ledning för församlingen och församlingens verksamhet på olika sätt. Jag tror att vi menar det, att Gud ska leda oss. Men låter vi honom göra det? Amen. Himmelske far, nu kommer vi inför dig på nytt igen och vill överlämna oss i dina händer. Tack för att du tar emot oss som vi är. Amen.